Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Jag heter Sally och detta är podden för dig som vill bredda och fördjupa dina kunskaper om Koranen genom att lära känna människor vars liv har för alltid förändrats efter mötet med Koranen, för att på så sätt stärka din tro och berika ditt liv. Du lyssnar på tredje avsnittet av poddradioserien Knud Holmbo och hans väg till islam. Detta är poddradioserien om äventyraren, antirasisten och den danske muslimen Knud Holmbos liv i 4 poddavsnitt. I andra avsnittet koncentrerade jag mig på den rasism och brutalitet som Knud Holmbo bevittnade med sina egna ögon i Nordafrika av den italienska fascistiska regimen. I detta avsnitt 3, ska jag istället fokusera på den civilisationskritik som Knud Holmbo riktade mot den industrialiserade och rika västvärlden, så som han själv skriver om det i sin bok Öknen brinner. Han hade goda kunskaper och erfarenheter om både väst och öst genom sina många och långa resor i dessa delar av världen. Den fascistiska regimen i Italien med Mussolini i spetsen tolkade och förstod världen ur en social-darwinistisk ideologi. Denna ideologi, som senare också kom att delas av bland annat Adolf Hitler i Tyskland, använde sig av Charles Darwins utvecklingslära som en förklaringsmodell över livsförhållandena i samhället. Världen var ett enda stort slagfält där individer och raser kämpade om livsutrymme. Den starkaste överlever. Denna kamp om överlevnad leder enligt denna ideologi till ständigt pågående utveckling mot högre stående samhällsformer. Ideologin ger också högre raser rätt att utrota, citat, lägre stående raser, slutcitat. Idag ses denna ideologi som en pseudovetenskap utan vetenskaplig grund. Men i Knud Holmbos dagar i Nordafrika och Europa var detta en högst levande ideologi. Bland annat beskriver Knud Holmbo hur beduinerna systematiskt diskriminerades och utrotades i denna ideologins namn. I Öknen brinner på sidan 130-131 skriver Knud Holmbo: nedanför Syrte låg ett stort beduinläger. Eld flammade vid eld utanför tälten. Tarbox lade sig att sova medan Mohammed och jag gick dit bort för att se på lägret. Aldrig har jag skådat en sådan fattigdom. Kvinnorna hade endast trasor att skylla sig med och männen såg lika eländiga ut. De utsvultna barnen kom springande och tiggde en slant när vi gick genom lägret. Hur länge har ni bott här? Frågade jag en av beduinerna. 3 månader, sade han. Och vi vet inte när vi får flytta. Vi kan ju inte uppehålla livet om vi inte får flytta omkring. Här finns inte mer bete till våra får. Vi måste nu sälja dem bara för att kunna leva och köpa foder till de andra. Jag vet inte vad vi ska ta oss till. Vill de då att ni ska bli bofasta? Allah ensam vet det. Jag tror att de önskar att vi ska dö. Slutcitat. Tydligast av allt framkommer denna social-darwinistiska synsätt av den italienska kommissarien som Knud Holmbo citerar på sidan 284. Tanken om att Italien är i behov av större landområden för sin, citat, överbefolkning, slutcitat, det som Adolf Hitler senare kom att kalla för Lebensraum, livsrum. Knud Holmbo citerar kommissarien. Ni säger att ni skriver. Naturligtvis är det oss italienare fullkomligt likgiltigt vad ni skriver. Vi vågar mycket väl se sanningen i ögonen. Den starkes rätt har alltid varit gällande här på jorden. I själva naturen är det den starkaste, den som bäst duger till att skapa något stort som avgår med segern. Och detsamma gäller här. Vi har erbjudit detta land, vårt land, att skapa ordnade förhållanden. De svarade med att skjuta våra pionjärer, överfalla oss i vårt arbete när vi minst anade det. Begå de gemenaste grymheter mot våra officerare och soldater när de tog dem till fånga. I många år har vi varit allt för slapphänta. Nu är det slut. Italien ska ha en plats i solen. Vi har en överskottsbefolkning som hastigt växer år från år. Gör araberna motstånd? Nåväl, desto bättre. Då blir här plats för italienska bönder. Och jag är övertygad om att befolkningen på Sicilien mycket väl skulle kunna trivas här. De klimatiska förhållandena är ungefär densamma. Sådana är de nakna fakta. Och de kan ingen rubba. Har en sån där hop smutsiga individer rätt att leva när de berövar en ung, driftig nation alla livsbetingelser? Slutcitat. Denna visade girighet och arrogans motiverades i kölvattnet av den växande industrialismen och modernismen i Europa. Europa växte så att det knakade, och därför ansåg ett flertal länder i Europa att de hade rätt att breda ut sina gränser. Knud Holmbjörk såg detta och uppmärksammade modernismens baksidor. Han var rädd att denna kulturimperialism skulle slå ut det traditionella levnadssättet i Nordafrika och de goda värderingar som fanns bland ursprungsbefolkningen. På sidan 251 i Öknen brinner varnar Knud Holmbo för detta med följande ord. Den europeiska rasen inför civilisation i Orienten och förtrampar den kultur som här finns. Och på samma gång som civilisationen med sin fabriksindustri tränger fram följer civilisationens kräftskador den i spåren. Den infödda hantverkaren som utan tvivel är en konstnär på sitt område och som är nöjd med litet lär sig att bli materialist, liksom större delen av Europas befolkning är. Han blir missnöjd, förfaller, börjar dricka och försummar sin religion som förr gjorde honom mycket värdefull som människa. Slutcitat. Knud Holmbo observerade tidigt att modernismens och materialismens löften om mänsklighetens framgång och lycka resulterade i olyckliga och rotlösa människor. Poddaren Joe Rogan från USA beskriver modernismens och framstegstankens misslyckande på följande sätt i en intervju.
So society gets wrapped around becoming a part of a machine. Society, instead of becoming a bunch of individuals that are expressing themselves in unique ways, and everybody sort of borrows and shares and sells this and you sell that, and we all sort of figure out how we can contribute in a society, we got sidetracked and diverted into these boxes that they call companies and corporations, and we got stuck into these containers that they call cubicles or offices, and we got forced into this system. So our time, instead of it being invested in making pottery or fixing cars or doing something where you have a passion or you have some sort of a connection to, instead of that, you've sold your life to sit in a box and work for a machine, an uncaring machine that demands productivity, doesn't understand you, it doesn't want to understand you. So get it together, and this is your life now. No natural behavior, everybody's wearing clothes they don't want to wear, everybody's showing up and doing something they don't want to do, they have no connection to. That's the problem with our society. And then what's the reward for all this stuff? Go home, get a big TV. Go home, you're going to get a shiny belt buckle. You're going to get a nice purse. You're going to wear shoes that you couldn't afford last week. You're going to get that dream car. And every week we're chasing down this new object. And every week we're trying to fill this hole in this sad shadow of a life that we've been left with after work. That you work 8 to whatever to hours a day plus commuting. And then you're like this. And that's your life. All that other stuff is not your life anymore. All that other stuff is work. And most of us have committed to that. I know you've been there before, and I've been there before. And we understand that it's a trap because we got out of it. But for the people that are in it, a lot of times they don't even understand it's a trap. They just think it's a good job. They think they got dental. I'm doing really good. I got my own parking spot. It's got my name on it. And you're just a piece of a heartless, shitty machine that makes money.
Musikstjärnor, filmstjärnor och miljardärer. Alla är de framgångssagor i många människors ögon, män och kvinnor, som nått modernismens förlovade land bara för att komma till insikten att det inte leder till varaktig lycka eller glädje. I en intervju säger John Lennon från bandet Beatles:
"As a Beatle, we made it and there was nothing to do. We had money, we had fame and there was no joy."
Musikern Eric Clapton, som av många ses som en av de största gitarristerna, säger i en intervju:
"I had everything a man could want, even then. I was a millionaire. I had a beautiful women in my life. I had cars, a house, an incredible, a solid gold career, and a future. And yet, on a daily basis, I wanted to commit suicide."
I Koranens 57:e sura, som heter Al-Hadid, som på svenska blir järnet, beskriver Allah i vers 20 hur flyktig och tillfällig det världsliga livet är utan andlighet.
"I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun baynakum وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور."
Tänk även på att detta jordiska liv knappast är annat än lek och förströelse, tom prakt, ihåligt skryt och tävlan om att överträffa varandra i rikedom och i antal söner. Det är som jord som får ta emot rikligt regn. Den grönska som det framkallar gläder odlarna, men sedan vissnar den och du ser hur den gulnar till. Tills dess ingenting annat återstår än torra strån. I nästa liv väntar ett strängt straff eller Guds förlåtelse och hans välbehag, men livet här i denna värld ger enbart flyktig och bedräglig glädje." Slutcitat. I en öppenhjärtlig intervju berättar rapparen Tupac om den habegär och girighet som har drabbat den moderna människan mer än någonsin när hon glömmer bort sin skapare. Hur skadligt och destruktivt det är för själen när människan bara ser till sitt eget.
"There's a white person who got money, then you need to help him. He need to help black kids, Mexican kids, Korean kids, whatever. But it need to be real. And it need to be before we all die and then you say, oh, I made a mistake. We should have gave them some money. We really should have helped these folks. It's going to be too late. You know what I'm saying? And then that's when you got to pay your own karma. And that's when God make you punish. When God punishes you. Because I feel like, you know, it's too much money here. I mean, nobody should be hitting lotto for $36 million and we got people starving in the streets. That is not idealistic, that's just real. That is just stupid. There's no way Michael Jackson should have, or whoever Jackson, should have $1,000,000,000 and then there's people starving. There's no way that these people should own planes and their people don't have houses, apartments, shacks, drawers, pants. Because look at me, I don't have that mega money, but I feel guilty walking by somebody. I got to give them some mail. And if I know I got $3,000 in my pocket, I feel like it's wrong to give that person a quarter or a dollar. It's wrong. Only you know what you got in your pocket. And that's wrong. No matter what they do, if they take it and drink it, they take it and drink it. But, I mean, you got. You understand? And we all know how hard it is, and it's not about if you good or you bad. So since it's not about if you good or you bad, we know that because he don't got, don't mean he was bad. Or don't mean he's a criminal, or don't mean he's crazy, or a drug addict, or none of that. It just means he don't got. And ain't it bad that you got 30, I mean, can you imagine somebody having $32 million? $32 million, and this person has nothing, and you can sleep, you can still go to the movies about, I mean, and then these are the type of people that get humanitarian awards, millionaires. How can they be humanitarians by the fact that they millionaires and there's so many poor people shows how unhumane they are. You know what I'm saying? And that bugs me. Not saying that when I'm never going to be rich and I'm never, you know what I'm saying? But I'm saying it's a struggle and I think everybody deserves.
I Koranen sura 89 vers 20 beskriver Allah denna habegär och girighet med följande ord.
وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا.
Och er kärlek till pengar känner inga gränser. Under sin resa i Nordafrika kom Knud Holmbo att träffa den legendariska Sidi Idris, som var en samlande gestalt för motståndsrörelsen i Libyen mot den italienska ockupationen. I samtal med Knud Holmbo om islam och modernismen citerar Knud Holmbo Sidi Idris med följande ord. Vår lära är inte ofördragsam mot någon annan form av islam eller mot någon annan religion. Den är den enklast möjliga. Du ska stärka din kropp genom ett sunt och förnöjsamt liv så att den blir en värdig boning för din själ. Du ska inte njuta några narkotiska medel, inte ens tobak. Du ska inte bliva slav under något annat än Gud, det vill säga att du också ska vara tingens herre. Den civilisation italienarna vill införa i Cyrenaica gör oss till slavar under tingen. Därför måste vi bekämpa den. Hur kan den göra oss till slavar under tingen? Den övervärderar det yttre, de tekniska framstegen, maskinerna. Den låter den yttre prakten och makten bli det avgörande vid bedömandet av en människa eller ett folk. Och den ringaktar den inre utvecklingen. Jag kan endast säga dig att där senusierna råder, där råder också fred och förnöjsamhet överallt. Slutcitat. Sidi Idris underströk hur islam lärde ut den centrala trosläran att människan aldrig får lov att vara slav för någon annan eller för något annat förutom till hennes skapare, Gud den allsmäktige. Detta är människans sanna frihet. Sidi Idris poängterade hur västerlandet lät sig förföras av de tekniska framstegen och innovationerna, maskinerna, som fick människorna att glömma bort sin inre utveckling och relation till sin skapare. I filmen Diktatorn från 1940 håller Charlie Chaplin ett kort men kraftfullt tal där han påpekar hur människan under framgångens fotspår och under despoters ledning har förlorat sin medmänsklighet. Hur den moderna människan har blivit kalkylerande och kylig.
We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful. But we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate. Has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed. the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate. Only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery. Fight for liberty.
Charlie Chaplins ord ekar i mitt öra. Citat. Överlämna er inte till dessa onaturliga män. Maskinmän med maskinhjärnor och maskinhjärtan. Ni är inte maskiner. Ni är inte boskap. Ni bär kärleken till mänskligheten i era hjärtan. Ni hatar inte. Endast den oälskade hatar. Endast den oälskade och den onaturlige. Soldater, slåss inte för slaveriet. Slåss för friheten. Slutcitat. Dessa ord är viktiga än idag. Det är lätt att hata men svårt att älska. Siffror ska inte stå i vägen för människor i nöd. Den dag det gör det, då slutar vi vara sanna medmänniskor. Vi får inte förvandlas till kyliga, rationella och kalkylerande varelser. Vi måste tillåta oss själva också ledas av våra varma hjärtan. I ett längre passage i Öknen brinner har Knud Holmbo ett intellektuellt utbyte med en italiensk kommissarie om väst och öst. Knud Holmbo skriver om detta intellektuella utbyte på sidorna 281-283. Citat. Ni talar arabiska och går klädd som arab. Varför gör ni det? För det första intresserar mig för den arabiska befolkningen och så har jag gått över till islam. Var det därför som beduinerna inte gjorde er något? Frågade kommissarien. Jag tror det, men också för att jag är alldeles neutral. Det är arabernas kultur som intresserar mig och inte någon politisk fråga. Jag förklarade också för beduinerna att jag på intet sätt var fientligt sinnad mot dem och då gjorde de mig intet ont. Kommissarien förde tankfullt sin blyertspenna till läpparna och log lite hånfullt. Jag kommer från Tobruk och jag vill uppriktigt säga er att jag inte förstår er. Vad är det som kan intressera er hos araberna? Detta trasbyke, dessa slöa och loja människor. Vad finner ni hos dem, den kultur som ni säger ni har kommit för att studera? I deras filosofi, deras förnöjsamhet, deras vackra sätt att leva livet, deras kärlek till familjen och deras inbördes hjälpsamhet, deras absoluta tillit till Gud i alla förhållanden, svarade jag. Bäh, sade kommissarien fraktfullt. Filosofi och förnöjsamhet, vad betyder det? Om ni lär känna dem, närmare ska ni se att araberna är ociviliserade lymlar som lägger alla möjliga stenar i vägen för oss när vi vill uppbygga landet. Vi vill skapa ordning här. Se bara på Derna. Det finns inte någon fruktbarare trakt än denna. Invånarna lever här i lättja och sysslolöshet dag efter dag och missköter jorden som med rationellt bruk kunde ge 20 gånger så mycket som den nu ger. Vi vill industrialisera denna. Vi har redan grundat en stor fabrik, men invånarna är missnöjda, motsträviga och loja. De vill inte arbeta i den fast vi bjuder dem hög betalning. De vill hellre gå och slå dank i staden och bara tjäna så mycket som behövs för att upprätthålla det usla livet. Det finns ingen framåtanda i dem, ingen energi. Men de var lyckliga och skulle alltjämt vara lyckliga om de finge fortfara att leva som de alltid har gjort, svarade jag. Jag förstår inte vad ni menar, sade kommissarien irriterad. Kallar ni det lycka att knappt äta sig halvmätt, inte vilja veta något framåtskridande eller någon utveckling, men kasta sig på knä 5 gånger om dagen i moskén och ropa till Allah Om det är er mening så kan ni lika gärna sluta att diskutera den här frågan. Ja, det är just vad jag menar. Och jag ska förklara varför. Österlänningar är mycket olik europeen. I synnerhet sådan den har utvecklat sig under den sista människoåldern. Österlänningen söker utveckling och framåtskridande men på helt andra områden än europeen. Österlänningen anser att anden och andens utveckling är det viktigaste av allt. Och hur uppnår han den fullaste utvecklingen av sin ande? Genom att leva efter sin religion och dess etiska krav. Genom att ständigt söka bli fullkomligare, mer i stånd att fatta skönheten i alla dess etiska och estetiska former. Genom att söka närma sig den etiska och estetiska fullkomligheten, det vill säga Gud. Jag har talat med de här människorna och jag vet att om också inte alla gör det så är det dock många som, fast den kanske trasiga och fattiga, i etiskt avseende vida höjer sig över genomsnittseuropén. Kommissaren reste sig upp och gick fram och tillbaka på golvet. Och det vill ni försöka inbilla mig att ni tror på. Det är ju rena vanvettet. Förkastar ni alltså fullständigt alla tekniska framsteg, alla stora uppfinningar som gjorts? Ja, svarade jag. Det måste jag göra efter den vändning sakerna har tagit i Europa. Den tekniska utvecklingen, maskinerna, har blivit den vita rasens mål. Det betyder att den både i egentlig och figurlig mening lever för sin kropp och bara för sin kropp. Jag tror att hela denna utveckling för eller senare kommer att skapa ett kaos i Europa, eller ännu värre, materialism, människans uppgående i det tekniska med förnekande av både kultur och religion. Jesus hade rätt då han sade, samla icke i ladorna. Dessa ord predikas i alla Europas länder, men de efterlevas endast i Österlandet. Men som bekant var Jesus också österlänning. Slutcitat. Österlänningen sätter anden före det materiella, medan västerlänningen sätter det materiella före anden, enligt Knut Holmbo. Fastän Jesus, som västerlänningarna tillskriver som sin främsta andliga vägledare, sa i Lukas evangeliet kapitel 12, verserna 16-20. Citat. Sedan gav han Jesus dem en liknelse. En rik man hade fått god skörd på sina jordar. Han tänkte för sig själv, vad ska jag göra? Jag har inte plats för hela skörden. Han sade, så här ska jag göra. Jag river mina lador och bygger större så att jag får rum med säden och allt annat jag äger. Sedan kan jag säga till mig själv, nu min vän är du väl försörjd för många år framåt. Du kan vila ut. Ät, drick och roa dig. Men Gud sa det till honom, din dåre, i natt ska ditt liv tas ifrån dig och allt du har lagt på hög. Vem ska få det? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud. Slutcitat. Rik är den som är rik inför Gud. För Knud Holmbo var islam den enda religion som gjorde att människan verkligen blev rik inför Gud. Islam var vägen för Knud Holmbo att komma närmare Gud än någon annan religion. När du kommer nära Gud försvinner oron i ditt liv, ångesten, depressionen, girigheten, snålheten, rasismen, hatet. Istället ersätts allt detta negativa med givmildhet, medmänsklighet, glädje, måttfullhet, klokhet, tålamod och tapperhet. Detta är hjärtats rikedom, den rikedom som kommer bestå för alltid. Hur viktig islam var för Knud Holmbo berättar han personligen om på sidan 189 i boken Öknen brinner. Den arabiska köpmannen gick avsides för att läsa middagsbönen Al-Dhuhr och jag följde med honom. När vi slutat tittade han förvånad på mig. Jag visste inte att du var musulman, sade han. Du ser ut som en kristen. Ja, men du kan ju höra att jag är musulman, sa jag leende. Och efter de 10 dagar vi hade i öknen är jag det mer än någonsin. Jag trodde var dag skulle bli den sista. Jag är lika övertygad som du om islams sanning. Har du varit kristen? Ja, men i mitt land har kristendomen råkat i förfall. Stora delar av folket har inte längre någon tro. De förnekar Allah. Ja, de tror alls inte att det finns någon gud. Men hur kom det sig att du hittade vägen till islam? Det var först sen jag lärt mig arabiska som jag fick kunskap om islam. Jag blev intresserad och studerade vidare tills jag blev övertygad. Vad var det som övertygade dig? Islams klarhet. Följer man dessa bud kommer man närmare Gud än i någon annan religion. Slutcitat. Knud Holmbo blev tvungen till slut att lämna Nordafrika av den italienska fascistiska regimens ockupation och förtryck. Han fick aldrig chansen att nå sin slutdestination, Hijaz och de 2 heliga städerna Mekka och Medina. I bokens sista rader skriver Knud Holmbo om detta återvändande till Europa på följande sätt. Ångaren styrde kurs norrut mot den lyx och komfort som civilisationen skapat. Och dock, när jag lät mina ögon vila på detta Afrika som försvann mer och mer i fjärran, klappade mitt hjärta för de fattiga, förnöjsamma människor jag hade lärt känna där och för deras hopplösa strid. Kanske ska rättfärdigheten en dag segra. Den rättfärdighet som icke alltid söker sitt i rovgirig maktlyssnad, utan genomstrålas av längtan att förstå allt som är skönt på hela den vida jorden. Och säkert har Kipling endast ytligt sett rätt när han säger att öst är öst och väst är väst. Innerst inne är österns och västerns människor varandra lika. De är som 2 grenar på samma stam. Och när människan, hon må vara från vilken trakt av jorden som helst, söker djupast i sitt hjärta, finner hon en längtan efter trädets rot. Kanske är det därav det gamla talesättet om Afrika uppstått. Den som en gång känt Afrikas mark under sina fötter måste alltid vända tillbaka dit. Slutcitat. Tack för att du har lyssnat på min poddradioserie om Knud Holmbo och hans väg till islam. Det har varit extra roligt att poddradioserien har inspirerat så många av er att införskaffa boken eller låna den på biblioteket. Snälla, när du har läst klart Knud Holmbos bok, skriv gärna några rader och berätta vad du tyckte om boken. Mejla mig på hej@koranpodden.se. Om du har blivit inspirerad och funnit denna serie givande skulle jag vara supertacksam om du ville berätta för dina vänner om denna unika serie via sociala medier. Låt oss tillsammans lyfta och uppmärksamma denna fantastiska människa som bror Knud Holmbo var. Jag tackar så mycket på förhand för att du hjälper mig att dela vidare serien. I nästa veckas avsnitt, avsnitt 4 i min poddradioserie Knud Holmbo och hans resa till islam, får du lyssna på min intervju med Safiya Aouda från Köpenhamn, som precis som jag blev alldeles tagen av Knud Holmbos liv. Hon gick steget längre än jag och skrev en bok om Knud Holmbos liv på danska. Hon reste också i hans fotspår i Nordafrika. De platser som Knud Holmbo besökte, besökte Safiya också. Hon träffade och talade med de personer som träffade Knud Holmbo. Om du har uppskattat min serie om Knud Holmbos liv, då får du definitivt inte missa denna intervju. Här kommer ett kort utdrag ur intervjun.
So he went to North Africa, he went to the Middle East, he traveled and he found Islam and converted to Islam when he was very, very young, in the beginning in his 20s. And then he went to Libya and he traveled with an old Chevrolet Model 29 and he traveled all over Libya even before there were any roads. He was traveling through the desert, through the mountains. And then he met the Libyan resistance in Libya who were fighting against the Italian occupation. And he wrote this book, and it was very fascinating because he was the only one that actually took up, he was a journalist, you know. So he didn't just write a book, he wrote articles about this. And he enraged the Italian government because at that time in the 20s...
Glöm inte att följa oss på Facebook och Instagram för inspirerande och upplyftande korancitat under hela veckan. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det lättast genom att mejla mig på hej@koranpodden.se. Då återstår det bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag, inshallah. Det blir sista poddavsnittet för året och för säsong 2. Ta hand om dig tills dess. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.